Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkomna till Expressens podd om medievärlden med mig, Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Ska du familjen kolla på Bamse över vulkanön i jul? Magnus, eller är dina barn liksom för stora för sånt nu?
De är för stora för Bamse, men jag älskade ju att få Bamse hem. Var det varannan vecka den kom i brevlådan när man var liten?
Jag vet inte, sån där socialistisk smörja fick inte jag prenumerera på.
I Kiruna hade Bamse totaltäckning, tror jag.
Säkert. Men Bamse och vulkanön är ju filmen som Carina Bergfeldt gör rösten till den grävande journalisten Carina Mullvad i. Och så här låter det.
Oh, jag älskar att allt bara är lugnt och skönt. Så här ska det alltid vara.
Den världsberömda biologen Bianca är sedan några dagar spårlöst försvunnen.
Bianca? Jag känner henne.
Ja, det där var Carina Mullvad. Och förutom allt annat med Bergfeldt som branschen inte kan sluta prata om, så ältas ju nu den här Bamse-grejen. Och så här sa Axel Gård Humlesjö från Uppdrag granskning på Publicistklubben i måndags.
För det handlar ju liksom inte om Bamse eller Afghanistan. Man kan ju prata, nu hörde jag Carina, som då tyvärr inte är här, prata om att hennes kritiker är emot Bamse och sådär. Och jag gillar Bamse, jag gillar Lille Skutt, jag gillar Skalman. Och det är ju liksom förskolenivå på debatten. Den verkliga nivån, det är ju att Bamse är ett miljonvarumärke. Finns ingen större skillnad mellan Volvo och Bamse i det här sammanhanget. Och det är det som frågan handlar om, nämligen vår opartiskhet.
Ja, det finns ingen skillnad mellan Volvo och Bamse, säger Axel Gård Humlesjö.
Som även gillar Lille Skutt och Skalman.
Ja, alltså jag tycker också att Carina Bergfeldt har gjort bort sig, inte minst i efterspelet till det här. Men jag känner ju också lite när jag hör Axel Gård Humlesjö. Dra ut pinnen ur Uppdrag granskning-stjärten nu!
Jag tycker det är lite roligt ändå att Bamse väljer Carina Bergfeldt som journalist då, och att Kalle Anka, Disney, när de valde Niklas Svensson.
Ja, men alltså, det här med opartiskhet, absolut. Den här diskussionen har bara gått upp i någon slags falsett, tycker jag. Eller vad tycker du? Är det viktigt att säga nej till sådana här uppdrag?
På public service är det uppenbart det, med tanke på hur mycket jobb etikavdelningen på public service verkar ha just nu.
Ja, bara det att de har en egen etikavdelning, det känns sovjetiskt, gå till etikavdelningen. Nu har vi välkomnat Ludde Hellberg in i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, du har jobbat mycket på Expressen där du har haft det här skopet om det stora PISA-fusket. Men du har alldeles nyligen blivit anställd på Kvartal. Så grattis Kvartal, säger jag. Grattis till Ludde också förstås.
Ja, tack. Tack från Kvartal.
För några dagar sedan så skrev du, Ludde, den uppmärksammade artikeln som hade rubriken Nyheten som Ekot inte ville ha, och som gav oss hisnande inifrån historier från ett av public service flaggskepp. Men innan vi pratar om det så tänkte jag att vi skulle göra en grej som vi på Expressen faktiskt är lite dåliga på. Så har ni kaffe eller?
Mm. Jajamensan.
Bra, då ska jag plocka fram här en som jag har varit och införskaffat. En liten klassisk mums. Vem kan motstå? Ludde?
Oh, wow. Jag har inte ätit en sån här på flera år.
Ja, men det är ju fint alltså.
Gick inte du med och fikade där när det smällde kring Jimmy Åkesson? Du berättade om det i en av dina bevisföringar här i texten kring latheten och slappheten på Ekot. Vi ska kanske förklara det, Karin.
Ja, men Ludde, kan inte du säga, vad är det för fel på mums?
Alltså, jag vet inte. Jag har inte smakat. Jag tar en tugga här så får vi se.
Men vi fikade så sällan på Expressen så jag kände att det var läge.
Den är lite så här plastig liksom.
Det är härligt. Fyra getingar.
Och ganska kalorisnål för att vara en sån här, vet, kaka.
Det är något med skumgrädde som kanske, jag vet inte, det är sån där sprut.
Men så här, du var vikarie på Ekot och du var nyhetshungrig.
Ja.
Och det smällde i närheten av Jimmy Åkessons hem, va?
Jag tror att det var ett valmöte.
Så var ett valmöte.
De var ute någonstans i landet.
Ja.
Och sen så skulle han gå upp på scen, eller om han just hade gått upp på scen då, så smällde den här bangern då.
Mm, och då började nyhetspulsen febra i din kropp, så att säga.
Ja, precis. Ja. Min nyhetspuls gick upp. Jag hade ju föregående åren varit på Expressen och suttit på Expressens live-desk. Så då går ju nyhetspulsen upp, som ni ju vet. Men det gjorde den inte här.
Nej. Vad hände på Ekot då?
Vände jag mig mot cheferna och allihopa som var på väg mot en soffgrupp i närheten av redaktionsgolvet där. Och så frågade jag, vem ringer polisen och vem ringer till SD? Mm. Och då så var det en av cheferna som svarade, liksom, ja, alltså, vi har ju köpt mums-mums, så att, det är ju fika nu.
Och det är ett av flera exempel i den här texten på Kvartal då. Och huvudexemplet, det är ju ditt stora avslöjande på Expressen sedan, om att alla felen i hur Sverige rapporterar till PISA och hur vi då har bluffat oss upp på topplistan på PISA, vart du gjorde en egen uträkning.
Precis. Det är ju egentligen själva grunden i den här texten om Sveriges Radio. Mm. Det är det som är kanske det allvarligaste i mitt tycke.
Du föreslog för Ekot att ni skulle granska det här. Du hade kommit en bit på väg själv, en bra bit på väg själv, men man var inte intresserad.
Precis.
Och istället gick du till Expressen med den här granskningen när du hade slutat på Ekot.
Ja, det är väldigt suggestivt i artikeln när Ludde beskriver hur han går undan efter liksom stött på patrull hos flera personer på Ekot. Då, så går du undan och så ringer du ett tystlåtet samtal till Expressens grävchef då, som nappar och tycker det här är jätteintressant. Du lämnar Ekot, jobbar på frilansbasis för Expressen. Vi publicerar, och det här blir ju en historia som lappar på under ett bra tag. Men ganska nyligen gav vi Riksrevisionen dig rätt. Man har gjort fel, man har medvetet eller inte då undanhållit resultat som skulle ha dragit ner Sveriges ranking, helt enkelt. Men, och du säger att problemet på Ekot är inte den här liksom någon slags politisk bias som det oftast liksom ryas om i sociala medier och så, utan att det snarare är någon slags då brist på nyfikenhet, lite lathet, lite bekvämlighet. Vill du utveckla det?
Och som ni vet också så var jag ju ganska kort tid på Ekot, ett halvår ungefär. Så jag gör inte anspråk på att kunna analysera alla eventuella brister och så som finns. Det är möjligt att politisk snedvridning är ett mycket större problem än vad jag såg. Jag såg inte det i så stor utsträckning. Det finns ju några berättelser i den här krönikan om, med sådana tendenser också. Dels den här berättelsen som du själv citerar där med Jimmy Åkesson som får en banger kastad på sig. Då kan man ju börja spekulera om, hade man varit lika, hade man käkat lika mycket mums-mums om det hade varit Stefan Löfven som fick den här bangen mot sig. Det vet inte jag, det kan inte jag svara på. Men med det sagt så såg ju jag ett genomgående problem med att man inte går på nyheter på samma sätt. Man har inte samma inställning till nyheter. Som jag upplever att man har på Expressen, och det är ju där min andra erfarenhet är ifrån. Sen kan det ju vara så att det finns andra redaktioner där man inte heller har det. Expressen kanske är exceptionellt, men sen så får jag säga också att mina upplevelser har ju bekräftats av andra personer som har jobbat på Ekot och på Sveriges Radio. Så det är ju inte så att jag bara tar det enbart på mina egna upplevelser.
Du beskriver en live-desk som har tillsatts då, som jobbar lite separat från den vanliga nyhetsförmedlingen. Men där de går bara upp live någon enstaka gång i veckan, så att en person sitter och pluggar japanska på arbetstid.
Så som jag har fått det förklarat för mig så drog man igång den här live-satsningen på Ekot efter att man gjorde bort sig efter terrordådet i Bataclan. Va?
Jag tror det var det.
Mm. Man hade helt enkelt ingen fungerande live-organisation för att snabbt kunna dra igång en bevakning, utan man fick vänta till de vanliga ekosändningarna och så vidare. Och då drog man igång den här satsningen, och det var väl lovvärt i sig. Men så som den var när jag var där, så var det inte så att man sände live särskilt ofta. Och framförallt så var det inte så att man hade allokerat de resurserna till någonting annat de stunderna man inte sände live. Och resultatet blev ju då att folk, ja, en vikarie satt och studerade japanska och andra satt väl och ja, men småpratade och hade det trevligt. Och inget fel med det, men det är något fel med det.
Det finns ju inget privat medieföretag som skulle kunna ha en sån situation. Det handlar om att de har mycket resurser helt enkelt. Man har råd att ha personer som inte är sysselsatta hela tiden. Sen kan man ju undra liksom varför man då inte när den här, vad ska man säga, den här live hetsen har ju lagt sig lite. Man kanske har modifierat sina strategier lite. Intresset för att lyssna jättemycket live finns inte riktigt där på det sätt som man kanske trodde tidigare. Då borde ju Ekot kunna modellera om detta, kan man tänka.
Vi har ju flera stora privata medieaktörer i Sverige. Det kanske inte är Ekots uppgift att liksom täcka hela mediemarknaden. Man kanske inte behöver sköta live-delen. Det kanske man kan lämna till andra.
Ja, det är ingen tvekan om att Ekot missade en av förårets viktigaste granskningar. Den fick ju jättegenomslag och stor påverkan både politiskt och hur Sverige kommer att redovisa till PISA framöver och kanske få påverkan för hur skolan kommer att fungera i framtiden i Sverige. Men i din text så är du ju också väldigt anekdotisk i din bevisföring som Klaus Wolf Watz, Ekot-chefen, också svarade dig på kvartal efteråt. Och Karin sa suggestivt i beskrivningen av när du gick undan och ringde till Expressen och det här måste fram och Expressen högg på det här direkt. Men jag tycker också i en del andra formuleringar så blir du lite Jens Garnmansk i ordvalen.
Utveckla.
Men exempelvis julsäcken, hur du beskriver den. I att istället för att få avslöja det här fifflet med PISA-resultaten så hänvisas till att göra innehåll som skulle sändas under jul och nyår när ingen annan jobbar så att alla ekonomier ska kunna vara lediga. Man kan ju också kalla det ett välplanerat nyhetsarbete, att man försöker ha en ordning på en redaktion.
Du skrev det på Twitter också. Jag misstänker att du blir orolig här för att jag ska hänga ut Expressens julsäck.
Men att den publiceras på kvartal, känner någon en liten press eller att spela för en viss publik eller när du väljer de här ordvalen? Och, för den hade kunnat skrivas på så många olika sätt, den här.
Ja, nej, men jag känner absolut ingen press i det första svaret. Jag började skriva den här texten under min tid på Ekot och jag har låtit den växa fram i 2 års tid. Liksom. Så jag är väldigt trygg i hur den är formulerad och den tonen den sätter. Det finns inslag av humor och också som du säger då, lite, ja, men, några spänningsmoment för lite effekt och så här. Men det är medvetet och jag tycker att man kan kosta på sig att få vara lite rolig också.
Jag tyckte väldigt mycket om att texten var stilistiskt bra. Men jag är ju också en redaktionsromantiker av stora mått. Och för mig är ju redaktionen liksom nästan en helig plats. Och jag skulle själv, tror jag, aldrig berätta något offentligt som har sagts på en redaktion. Kanske i mina eventuella tidningsmemoarer om 40 år. Hur känner du inför den biten att du faktiskt liksom inte hänger ut, men på något sätt ändå skriver om dina tidiga kollegor och vad de har sagt på en redaktion?
Ja, men det är väl att hänga ut, det får man väl kalla för vad det är. Liksom. Det är ju i alla fall att hänga ut en tidigare arbetsgivare. Och det är ju den största avvägningen jag har gjort och som har gjort att jag har tvekat. Liksom. Egentligen så tycker väl jag att det gör man kanske inte. Liksom.
Nej.
Men i det här fallet så tycker jag ändå att allmänintresset har vägt över. För att jag tycker att det som jag kommer tillbaka till är varför ska jag göra en annan journalistisk bedömning i det här avseendet än jag gör när jag gör mina övriga journalistiska bedömningar när vi granskar andra verksamheter och så vidare. Jag menar, jag kanske inte hade gjort det på samma vis om Expressen för att det är en privat medieaktör, det är ett privat företag. Men jag tycker att hur skattemedel används och förvaltas är en allmän angelägenhet.
Och det har onekligen stormat kring Ekot senaste året. Vi hade ju S-reporten som inledde en relation med en islamist när hon samtidigt granskade de här kretsarna. Vi hade missen här med PISA-granskningen man tackade nej till. I senaste medien så hörde vi hur man fick försvara publiceringen kring Estonia. Det var ju rätt mycket konspirationsantydningar i det här Ekotavslöjandet kring, är det brännmärken man ser på filmerna och så vidare. Och jag tror, när jag lyssnar runt kring Ekot och hur det fungerar där, så är det ett par olika saker som framkommer. Dels att man vill verkligen inte förlora en Ekot-chef till. Och då är det så att Ann Lagercrantz var en framgångsrik Ekot-chef under ett antal år, gick vidare till ett toppjobb på SVT. Sen kom Olle Zachrisson som ju då åkte ut efter ett par år och under lite oklara omständigheter, ska man säga det, Karin.
Var det bara ett par år eller?
Mm.
Okej. Okay. Ja, nej, han har ju någon så här ny tjänst som verkar vara lite diffus, någon slags digital någonting, projektledare.
Han fick ju den under den korta tid som jag var där, så skedde ju det här skiftet då från Olle Zachrisson till Claes Wolfwatz, den nuvarande ansvariga utgivaren.
Men det jag hör om Ekot, jag har ju själv aldrig jobbat på Sveriges Radio, det är att det är en redaktion där de enskilda reporterna eller kommentatorerna, det är de som har makten. Och det finns en väldigt stark sån kultur där, och att det är svårt att vara chef för den här redaktionen. Det gäller att man liksom känner kulturen på Ekot väldigt väl, att man respekterar den, att man kan manövrera i den. Det är kanske det som blir svårt för någon extern person som Olle Zachrisson, som kom från Svenska Dagbladet, ett privat mediehus där man, ja, där det kanske råder mer normala förhållanden så att säga, att man lyssnar på chefen och sådär. Men är det en bild du känner igen, Ludde, och du har gjort efterforskningar också och pratat med andra, är det så att det liksom är de här stora namnen, Thomas Ramberg och
Politisk kommissarie,
vad har du fått det ifrån, Magnus?
Det är Thomas Ramberg eller Claes Wolfwatz, vem är mäktigast på Ekot?
Vem är mäktigast? Det kan inte jag svara på. Men jag tror att Thomas Ramberg och Fredrik Furtenberg, det är klart att de har en väldigt tung position på Ekot.
Mm. Vi ska ju säga också att Ekot gör ju otroligt mycket bra journalistik. Susanne Palme, Ekots EU-kommentator, otroligt kunnig.
Lova Olsson, flest politiknyheter inom svenska media kan man säga, åtminstone i frekvens, i konkurrens med Thomas Nordenskjöld på Expressen kanske då.
Lova Olsson är en oerhört duktig reporter som jag träffade på Ekot, och politikgruppen i övrigt är jättevass. Alltså, och det här försökte jag få fram, kanske skulle ägna mer tid åt det i den här texten, att det finns ju oerhört mycket duktiga människor på Ekot såklart. Det är inte riktigt det här handlar om.
Det finns ju förresten en mums kvar här. Är det någon som vill ha eller?
Alltså jag har bara tagit en liten tugga på min första här.
Okej, ja.
Man skulle kunna tolka det som att jag inte satt mig och mumsade där. Det är bara att jag inte tycker om mums.
Men har du fått några reaktioner från Sveriges Radio, förutom då Claes Wolfwatz replik?
Det har ju varit väldigt tyst från radiohuset tills faktiskt, precis innan jag gick in här nu, så fick jag ett meddelande från Henrik Höjer på Kvartal som var och gästade Studio 1 igår, och då hade de Studio 1-gänget skickat med en present till mig och skickat med två stycken mums-mums-paket och
Kvartalsredaktion. Great minds think alike, i detta fall då Studio 1-redaktionen och Karin Olsson då.
Ja, men precis.
Mums-mums har ju, du nämnde Jimmie Åkesson här, och brukar talas om att SD då bildades ur nynazistiska kretsar då, men det finns en andra världskriget koppling också på mums-mums. Känner du till den, Ludde?
Nej, inte alls. Jag är väldigt intresserad när du säger det.
Det var tydligen så att under brödransoneringen under andra världskriget så tog man då bort den här kexytan som då bildar botten av mums-mums, och då bytte den mot en pappkartongbit.
Har du läst på det här nu? Eller är
det här? Nej, vi gör alltid ett omfattande researcharbete inför varje ljudpodd kring detta. Så att,
och papplaget, det skulle man då
det skulle liksom man inte äta. Ja, det fick man då. Det återanvändes inte, tror jag.
Ja. Det har ju lite papplikheter, den här kexbotten, tycker jag. Jag är väldigt kritisk mot mums-mums, som ni har.
Karin har däremot starka och fina barndomsupplevelser om mums-mums.
Ja, min bror bodde under många år i Ljungsbro utanför Linköping, och där ligger Cloetta-fabriken och de som gör mums-mums, och de har en fabriksutförsäljning. Så att jag har ätit mycket mums-mums i mina dagar.
Och då ska vi ändå säga att då är Karin lite yngre än Dagens Nyheters legendariska Stockholmsskildrare Lars Epstein, som har skrivit om chokladtulehuset i Stockholm efter Kungsholms strand, vart då den som var den stora mums-mums-hemvisten under många år. Och det fanns då den klassiska chokladtule-skylten i neon som präglade Stockholms stadsbildet längs Kungsholms strand i många år, innan det då blev Cloetta och Karin hade de här outlet-utförsäljningarna.
Lars Epstein, han är en fantastisk Stockholmsskildrare får man säga.
Du fick med lite historielektioner också.
Ja. Välkommen till Lägg ut.
Men Ludde, du har ju var inte på Ekot så länge och du är ganska ny i branschen, även om du har gjort en fantastisk start i din karriär med väldigt mycket kvalitativ journalistik, inte bara PISA-granskningen. Men vad tror du att Ekot skulle behöva för att kanske då, jag vet inte, få upp pulsen lite eller modernisera sig eller effektivisera sig?
Det är kul att du säger det, för det är ju en viktig del i det här, att jag har inte varit journalist så väldigt länge. Liksom. Och det är jag faktiskt, även om det inte verkar så, faktiskt ödmjuk inför.
Mm.
Och jag kan förstå att man kan tycka att här ska jag komma och förklara vad som är fel där. Jag kan förstå att man kan kanske störa sig på det lite om man har varit massa år i radiohuset. Men jag önskar att man ser det som att här kommer någon med färska ögon som har varit i en annan typ av organisation och faktiskt ser problem. Och jag vet att många känner igen sig i de här problemen. Jag känner att det skulle vara fel för mig att börja förklara vad de ska göra annorlunda.
Men om man säger så här, du som ung, hungrig vikarie, vad vill du mötas av då?
Jag vill ju mötas av det jag möttes av när jag kom till Expressen. Att när man kommer med en bra nyhet, det är en speciell känsla tycker jag när man hittar någonting. Nu har jag hittat en riktigt bra nyhet. Och man kommer och liksom den här känslan, jag kan inte ens vänta, det här, nu måste jag berätta om det här. Att man då möts av entusiasm som jag alltid har gjort här. Och varför jag har kommit tillbaka till Expressen, det beror väldigt mycket på det, att det finns bra chefer som verkligen tar tillvara på när man kommer med bra nyheter. Det tänker jag borde vara något av det allra viktigaste för en nyhetsredaktion, och ta tillvara på den där nyfikenheten och entusiasmen. Och det tycker jag inte att man gör, och det har jag hört andra säga också. Och det är väl liksom det viktigaste medskicket om jag ska göra något.
Ja, det gläder mig verkligen att de mötte här på Expressen.
Jag vågar inte säga något annat nu.
Det finns ju en anledning till att vi pratar så mycket om Ekot här, och det är ju att Ekot berör. Och det berör inte bara den stora publiken som Ekot har, det berör även många inne på Sveriges Radio, jag förstår. Det är många högre chefer eller chefer snett åt sidan som vill lägga sig i Ekot, vad jag förstår, eftersom det är allas skötebarn. Och när jag pratade med en SR insider här så sa hen då att får vi bara ägna oss vårt kärnuppdrag att göra nyhetssändningar och ta fram nyheter med stor trovärdighet, och då skulle det här bli jättebra. Men problemet är att det är ständigt nya projekt som läggs på Ekot. Och vi talar om den här livesatsningen då, och när övriga medier kanske har gått vidare från livesatsningen, så sitter Ekot fortfarande kvar och öser på med livesändningar som inte blir så lyssnade på, gissar jag, för att folk har velat.
Många vill lägga sig och störa. Men å andra sidan så låter ju det här som en vardag på en modern medieredaktion. Man måste hela tiden planera om, och det låter lite slentriangnäll också, kan jag tycka.
Ja, men
Ni ändrar väl organisationen ganska ofta.
Ja, det kan man säga.
Vad man menar är att det sätts igång nya satsningar. Man ska starta nya Twitterkonton som kanske sen inte uppdateras, och det är ingen som följer dem, och när den har lagts ner då kommer en ny satsning, och precis när man kanske har kommit igång med något nytt bra, då kommer en ny pålaga utifrån, och så sitter man plötsligt i ett möte med Björn Lövdahl som ju då är chef för Ekot-chefen, om att nu ska jag sätta igång det här, och de har precis kommit igång med den förra saken.
Men det ligger väl säkert någonting i att jag tror att Ekot har väl kämpat mer än många andra organisationer med digitalisering. Alltså, det ligger i sakens natur att man ska röra sig från radion och till internet och så vidare. Det tror jag, och det är säkert inte den mest snabbrörliga organisationen för den typen av förändringar. Jag tror inte att det där förklarar den problematiken som jag såg.
Nej, det verkar mer vara en liksom intern kulturfråga, tycker jag.
I din text här, lite lustigt om hur en medarbetare pluggade japanska samtidigt som hen jobbade på Ekot.
Mm.
Men då vill jag bjussa våra lyssnare här på Lägg ut vad vi fick reda på innan mikrofonerna slogs på här, att Ludde har pysslat med de senaste åren.
Ja, jag kör.
Det är nämligen så att du nästa vecka åker för att träffa en sidentillverkare, därför att...
Jag håller på att starta ett företag helt enkelt som ska sälja handsydda italienska sidenmorgonrockar.
Men det var ingenting du pysslade med vid sidan av ekotarbetet?
Det kommenterar jag inte.
Ja, har du fått en bisysslan godkänd? Det undrar jag nu här av Claes Wolf.
Att... Ja, det har jag inte fått.
Nej. Men ja. Det här låter som ett fantastiskt entreprenörsprojekt. Vi önskar dig all lycka med det och all lycka med ditt valår här du har framför dig på kvartal. Jag är säker på att du kommer komma med flera skop som vi avundsjuk på Expressen kommer att notera. Så tack för att du kom till Lägga ut, Ludde.
Tack för att jag fick komma.
Tack, Ludde. Och Karin har förhandsanmält sig för en sidamorgonrock till sig och även sin make.
Absolut.
Ja, två har jag skrivit ner.
Ja, två är bra. Minst.
Och du, Magnus, skulle ha i alla fall en bara, va? Eller?
Ja, sidamorgonrockar går inte hem i Kiruna riktigt.
Nej, jag tror du ska förnya lite där uppe kanske.
Tack.
Magnus, jag har gjort bort mig.
Ja, berätta.
I måndags kväll så var jag och Robert Aschberg på TV4 för att prata om Lars Vilks tragiska död och yttrandefrihetens gränser och sådana saker.
Jag såg det även i SVT:s Aktuellt med Göran Greider. Det gick väldigt bra.
Ja, men tack. Ja, men precis. Jag hade varit i Aktuellt och debatterat också om Lars Vilks konst. Så jag åkte direkt därifrån till TV4-studion så att min energi höll lite på att ta slut efter en lång dag. Och hur som helst så blev vi påmickade i god tid och teknikern sa tydligt: mickarna är på från och med nu. Kom ihåg det, sa han. Han sa det. Han verkligen underströk detta. Men du vet, Robert är så himla rolig att snacka med och det var lång tid tills vi skulle in i studion. Så att vi satt där och gafflade och snackade om TV4.
Det snackades
och,
skit.
Ja, men det är inte bara, men lite. Vi satt så här recenserade olika program, vitt och brett. Och ingen annan var i rummet så vi kände oss trygga där och någon av oss, jag tänker inte hänga ut någon här, använde till exempel formuleringen TV4s trivselfascism.
Den brukar du hylla annars.
Ja, jag tycker de är ju bäst i Sverige på detta. Men ja, vi satt där och gafflade helt enkelt. Sen när vi är på väg att gå in i sändningen så bara kom ju den här teknikerns ord till mig om att micken har varit påslagna. Och jag bara säger förfärat till Robert att nej, tänk om de har suttit och hört allt vi har sagt.
Jag tror inte du behöver boka upp vardagskvällar 22.00.
Men exakt. Men Robert Aschberg svarade ju precis som man kan tänka sig att han svarar. Så här, det skiter jag i. Och det är ju lätt för honom att säga. Han har gjort karriär på sin liksom rättframma stil. Jag menar, diskutabelt. Det är ju fortfarande alltså, Sveriges bästa debattprogram någonsin.
Något mer för 30 år sedan tycker jag var roligt.
Jag rekommenderar alla att gå in på YouTube och kolla på det bästa och det värsta från Diskutabelt.
Men, så farligt var det inte där tycker jag.
Jag har faktiskt varit nervös ända fram till i morse då jag var med och tippade Nobelpris i litteratur tillsammans med Björn Wiman. Men nu har jag varit där igen och de var jättetrevliga som vanligt.
Ja, jag hörde från det att hade en bra idé för hur man ska gå vidare med Lars Vilks krascha.
Men han föreslog att man kunde ringa in den här Henrik Evertsson och undersöka bilvraket för att utröna vad det var som hade hänt. Han lyckades hitta en spännande förklaring till Estonia så att han kanske kan hitta de här Al-Qaida-spåren som svenska polisen missat.
Det kunde vara ett nytt programformat faktiskt. Henrik Evertsson granskar och sen media granskar Mattias Göransson Henrik Evertssons granskningar.
Ja, men det kunde vara någonting. Men om vi ändå ska prata lite allvar här, det är typiskt journalister att skämta om något så allvarligt, men jag fick verkligen en chock i söndags kväll. Jag kom ju med en sms-slinga som du höll i Magnus och där du meddelade då att vi misstänkte att Lars Vilks hade dött i en trafikkrasch i Markaryd. Och jag har ju varit redaktör för Lars Vilks och haft med honom att göra. Och, jag var verkligen glad att jag fick en timme eller två att samla mig och skriva en text innan vi då kunde gå ut med det.
Ja, jag önskar att jag haft tid att ringa till dig, Karin, men det fanns ju inte så mycket tid i det läget, utan då handlade det om att vi skulle samla in så mycket information vi bara kunde få. Jag hade själv fått ett telefonsamtal från vår nyhetschef Emma Åhman som berättat att vi har den här informationen att Lars Vilks är död och att två poliser också är döda i den här trafikolyckan som vi och andra hade rapporterat om under eftermiddagen. Och det här är ett samtal som etsar sig fast och jag minns när jag fick samtal om att Nils Horner var död i Afghanistan och innan vi hinner gå ut med det att man vet om en sån här sak som som snart hela Sverige kommer att tala om. Och, ja, man blir ju påverkad själv, Karin.
Ja, men vad var läget då? För jag kastade mig rakt in i att försöka skriva en text. Så jag var inte med i de här detaljerna kring publiceringsprocessen.
Nej, men då handlar det ju om... Vi misstänker att Lars Vilks är död och vårt jobb är ju att informera allmänheten om det. Det är ju mediernas uppdrag. Det är ju inte alltid polisen är så tycker att det är lika viktigt att berätta saker. Vi har ju massa historiska exempel där polisen ibland har väntat ett dygn med att berätta. Men vi samlade in så mycket information vi bara kunde och ett par timmar senare efter klockan 21 då hade vi så mycket information om att det var Lars Vilks och vi hade så mycket information om omständigheterna och vi visste att anhöriga var underrättade. Att då valde vi att berätta det här innan då polisen eller säkerhetstjänsten eller andra hade gått ut med det här. Så Expressen pushade ut nyheten cirka 21.30 på söndag kväll.
Och vi var först då?
Ja, då var vi först med den uppgiften och i ett senare läge så vet jag att DN pratade med Särbon och då gick de också ut med det och sen följde alla andra. Och normalt så pratar vi också med de anhöriga innan vi publicerar namn och bild, men i det här fallet så var det viktigt för oss att anhöriga var underrättade och sen ansåg vi att det här var en så samhällsintressant person att det är en sak som vi nyhetsinformerar om oavsett om vi har talat med dem anhöriga eller inte. Så det skiljer sig mot dem om det är då en privatperson i landet som har blivit mördad eller gått bort i en olycka.
Men det första jag tänkte när jag hörde om det här det var ju liksom, är det terrordåd som tog honom till slut? Är det här ett attentat?
Ja, det är de funderar man sitter med och det är det jobbet vi sätter igång där. Det är mörkt ute när vi får reda på nyheten, vi skickar människor till platsen, vi pratar med källor och det är klart att det påverkar också beslutet att vi vill så fort som möjligt berätta så mycket som möjligt kring vad som har hänt. Allt talar ju för att det är en olycka.
Men Vilks död innebar ju andra överväganden, till exempel om man skulle publicera då hans mest kända konstverk, Rondellhunden. Och där gjorde vi ett dokument redan på kvällen över Vilks liv och gärning. Dagen efter publicerade vi då Rondellhunden i form av en bild där Vilks håller en tavla. Och det var ju många, många andra som också gjorde det. Och det gladde faktiskt mig att man gjorde det och det avdramatiserar ju det här konstverket på sätt som borde ha skett mycket tydligare även medan han levde.
Ja, för så var det inte när hoten mot Vilks intensifierades. Det var inte så att medierna samlades och alla publicerade detta.
Nej, det var det ju verkligen inte. Alltså jag tror att de flesta stora dagstidningarna, de har ju publicerat Rondellhunden. Vi har gjort det nu och då, men det har ju varit under stor försiktighet, väldigt restriktivt. Konstvärlden har ju inte, de har inte gjort någonting. De har inte lyft ett finger. Enstaka konstnärer har gjort det. Marianne Lindberg de Geer, Elisabeth Olsson, men konstvärlden i stort har inte gjort det. Utan det har ju varit publicister som har på det här sättet markerat vikten av yttrandefrihet till stöd för Lars Vilks. Men en sak som ändå är lite intressant är att frågan om att publicera konstverket faktiskt inte kom upp förrän dagen efter vi visste att han var död.
Vi jobbade ju så mycket med själva nyheten, vi på nyhetsredaktionen, att vi ville få fram så mycket information om vad som har hänt och vilka som visste. Och så.
Ja, det är klart, och det måste man ju. Men vi publicerade också många bilder av Nimis i det här dokumentet på kvällen. Men inte då
du
på hans mest kända konstverk.
Du tänker att det är lite självcensur?
Ja, jag tror det är en omedveten självcensur. En internaliserad självcensur. Och jag var med i Nordegren och Epstein. Och då kom frågan upp om Sveriges Radio hade tänkt tanken att publicera den här bilden. Och då hade Daniel Alling då, ny programledare, var hans första program. Han hade frågat då Claes Wolfvats som sa att frågan inte hade kommit upp då. Okay. Och det säger någonting om att man så här rationaliserar bort den här. Att man, det är liksom självcensuren har liksom gått in i kroppen. Att nej, men det där frågar vi inte ens om, för det gör vi inte. Mm. Så jag är ändå glad att de här publiceringarna kom igång dagen efter. Mm. För det betyder någonting.
Det finns i alla fall en väldigt stor kännedom om Lars Vilks. Och vi var ju även först med nyheten om att Stefan Löfven avgår tidigare i år. Då ska jag ändå säga att den här nyheten om Lars Vilks, den blev betydligt mer läst på Expressens sajt än att Stefan Löfven avgår. Och till Löfvens avgång var kanske mer väntad.
Ja, det är klart att Vilks död var dramatisk och de här två livvakterna i bilen och så. Men det säger någonting också om hur känd Lars Vilks var och hur han hade satt sig i medvetandet hos den svenska allmänheten. Ja, men vi kan väl avsluta podden med att uppmärksamma Schibsteds hyperentusiastiska kick-off för alla återvändarna till redaktionen. De hade ju någon sån här event utanför entrén på Schibstedhuset.
Event antyder att det var ett enskilt tillfälle. Det är ju hela den här första veckan efter restriktionerna har släppt så har ju i regn och rusk Aftonbladets medarbetare och Svenska Dagbladets medarbetare när de kommit till Schibstedhuset mötts av ett DJ-tält, hög musik och två jätteover-the-top DJs utåtagerande klädda i gula och
rosa kostymer. Alltså mest av allt påminner ju det här om den här hysteriska kickoffen som Alliansen hade en gång som blev ett viralt klipp.
Och tidningen Arbetet har ju fångat detta som ett eventuellt arbetsmiljöproblem.
Orson Cantwell, han höll väl med?
jag tror att Orson Cantwell själv har byggt detta problem som lite roligt Twitter-content och då var den här lite coolare killen som inte orkar med de här tjena diskjockeys.
Men vilken journalist gör det? Schibsted borde ju veta att det finns ingen som journalist att hata mer än sådana här peppiga eventsak. Det är bara dömt att bomba.
Jag tror att de flesta på Aftonbladet ändå tycker att det här är rätt roligt och är det någonting som Aftonbladet är bra på, det är ju att vara rätt tabloid roliga. När Facebook och WhatsApp och allt låg nere här om kvällen, märkte du det, Karin?
Ja, det gjorde jag.
Aftonbladet, de lutade sig tillbaka och de drog igång en chatt där man uppmuntrade folk att skriva där istället. Vi ersätter WhatsApp, Facebook och Instagram med den här chatten. Välkomna! Och det blev ju då en supersuccé.
Ja, men det var ett genidrag av Aftonbladet. De kanske var lite upppiggade av den här eventhistorien utanför entrén.
Anders Eriksson lyssnar förhoppningsvis på den här podden.
Var vd alltså. Mm.
Och jag såg att det bjöds på lösgodis här när vi kom tillbaka på åtminstone de andra våningarna.
Ja, men vi fick ju kanelbullar. Så sluta klaga, Magnus. Men jag måste faktiskt iväg och förbereda mig till en Nobelpris i litteratur till tillkännagivandet. Så tack för idag, vi hörs nästa vecka. Och så avslutar vi med lite Schibsted-pepp.
Gud vad härligt! Droppa smilbandet och uppa humöret. Så är det fest, är det ingen som förstör. Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Jag tar det till ställen, bara drömma kan. En egen tråd, nu blir jag det hundra man. Kom igen och sjunga fram. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.